Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till denna veckas avsnitt av Inte en singel. Vi är på avsnitt 29, det är helt fantastiskt. Jag heter Henrik Andersson och sitter som vanligt med min evige bisittare Anders Hesselbom.
God dag Henrik, jättekul att få vara tillbaks. Återigen har jag lyssnat på musik som jag aldrig någonsin skulle ha lyssnat på om det inte vore för att du och jag skulle podda och tycka till om singelval och sådana saker.
Samtidigt är det ju inte okänd musik för dig. Du hade inte lyssnat på Nanny Cherry om inte jag hade bett dig göra det, men samtidigt så visste du ju definitivt vem Nanny Cherry var och du kände till hur låtarna lät.
Och jag vet mycket väl vilka de här är också, ska jag säga. Det är bara att jag aldrig lyssnat på. Det har blivit lite gärna som Taylor Swift. Jag har ju hört namnet 1000 gånger. Idag när jag har lyssnat på Sveriges Radio P1 så har de ägnat hela dagen åt att marknadsföra Taylor Swift och bedyra hennes utsökthet och alltihopa. Men jag har aldrig hört en låt.
Ja, hon var ju i Sverige här nyligen och det var ju ett väldigt prat om det. Men hon är en sån där artist som jag kan inte säga någon låt hon har gjort.
Nej.
Och hon är säkert, alltså det är säkert låtar som jag tycker är helt okej som går på radio. Men sen så häromdagen så körde de, nu kommer jag inte ihåg vad den hette bara för det, men det var den där "Got nothing in my brain", och i alla fall, och då tänkte jag så, okej, det här var Taylor Swift. Nu kan jag koppla det till någonting. Och då vet jag att det här är en okej artist, hon är duktig och så vidare.
Ja.
Men är hon så otrolig? Nej, utan det här är ju som med allt annat, det är ju en marknadsföringshype. Skivbolaget har varit mycket framgångsrika i att hypa upp henne.
Och sen så Sveriges Radio står ju på Joe Bidens sida i valet, Taylor Swift står på Joe Bidens sida i valet. Det är klart att de gillar varandra.
Låter som en konspirationsteori det där.
Nej, det är inte en konspirationsteori, det är så enkelt. Men jag personligen är en Deep Purple-y. Jag är inte en Taylor Swiftly, utan jag är en Deep Purply. Så jag får väl försöka få dem att berömma deras. De är också ute på turné, men det bryr sig inte public service om, kan jag säga.
Men då får vi se efter det här avsnittet ifall du är en Gorillazi, eller vad säger man då?
Ja.
Vi ska lyssna på Gorillas andra studioalbum Demon Days från 2005. Och det här var ju från början tänkt att bli en film.
Okay.
En idé som man sen scrappade ganska tidigt, men bestämde sig för att liksom fortsätta med temat man hade tänkt sig för filmen.
Och jag hade ingen aning om det. Jag ska redan nu säga att det här hade varit bättre om det hade varit ett soundtrack från en film.
Men det är kanske den känslan man kan få också när man lyssnar på skivan. När de turnerade med den här skivan så körde de ju hela skivan från början till slut som en konsert med alla gästartister på scen och så vidare. Och det var ju riktigt smäckert. Det är, om man räknar bort själva introt, 14 låtar på den här skivan, så att egentligen borde vi sätta lite fart.
Ja, vi kör introt också. Jag ska säga innan vi börjar att Gorillaz är någonting så märkvärdigt som ett virtuellt band, kallar de det för. Och vad det betyder, det är att det är sångaren från Blur och en massa studiemusiker och sen så en massa artister som kommer in. Men det är ett virtuellt band. Bandet finns inte på riktigt egentligen, utan det är ett soloprojekt det här.
Lite grann av en koppling till nästa veckas avsnitt, kan man säga. Men det lämnar vi hemligt tills dess.
Bra noterat.
Ja. Vi börjar som sagt var, och det här är, alltså det är klart den är utgiven på vinyl, den här skivan. Men då är den utgiven på dubbel vinyl och det är ett jädra massa flipprande och grejer. Så vi går helt enkelt som en CD-lista här.
Och
vi
räknar
1 till 15. Så.
Ja, vinyl var uträknat då. Det har fått en revival sedan dess, men 2005 var det ingen som köpte vinyl.
2005 var det bara liksom fansen som skulle ha det här. Det var inte tillräckligt hippt än. Men det börjar med spår 1 som heter Intro, och det är ett intro och låter så här. Det här är ju nästan hela introt.
Jag ska vara sparsam med kommentarerna, men kan snabbt säga en av de bästa låtarna på skivan. Klokt att inte släppa den som singel.
Det kan man väl säga. Den sätter stämningen bra för skivan som ska komma. Spår 1 är inte en singel och har inte heller någon gästartist. De flesta låtarna har inte någon gästartist, men vi kommer notera när de är med. Det här är Last Living Souls. Are we the last living souls? Are we the last living souls?
Det finns nog en konstnärlig ambition som flyger över huvudet på mig här. Jag väljer att inte kommentera det här mer än så, för jag kan inte den här konstformen.
Nej, det är många olika influenser i den här. Det finns en hel del dub reggae inblandat i det här. Och nämna ska ju göras att Gorillas första skiva även gavs ut i en helt dub reggae remixad version.
Coolt, ja.
Ja, men den är väldigt Gorillas, den här låten, i mångt och mycket. Men jag ser inte den som en singel, det gör jag ju inte.
Nej, medhåll.
Ja, men jag gillar den och jag tycker att den har skön stil. Men jag gillar ju hela skivan, så det kommer jag behöva säga för varje låt. Jag tror inte jag kommer snacka illa om någon låt på den här skivan. Spår 3 däremot blev singel nummer 4 och det är Kids With Guns. Jag ser att det inte står på anteckningarna här, men det är faktiskt Nene Cherry på backup-sång. Men det blev en singel.
Ja, jag hade faktiskt inte hört den här trots att den släpptes som singel. Och jag tänker att för mig som mest gillar hårdrock, jag gör ju utsvävningar i annan musik som är lättillgänglig. Jag kan inte se varför det här var en singel, så vidare inte är så att de tilltalar en publik som är betydligt mer initierad i vad Gorillas gör än vad jag är. För det här flög över huvudet på mig också.
Det är en av de sämre låtarna på skivan.
Men en singel.
Men en singel. Och det är ändå singel 4. Det här är ju den desperata sista singeln. Och jag vet inte. Jag gillar ju Gorillaz. Jag brukar titta på deras videos och sådär för att de är kul. Det är animerat och det är lite allt möjligt dumt. Men jag vet faktiskt ärligt talat inte om jag sett någon video till Kids With Guns. Möjligen så är det här en så pass begränsad singel att den nästan inte räknas. Jag vet inte. Som sagt, jag märkte aldrig att den släpptes på singel då.
Jag har ju
ganska
sett,
tråkig låt.
Jag har ju sett videos från Gorillas låtar som inte är listade som singlar här, så de har ju förmodligen, antingen så har de bara gjort lite videos eller också har de gjort så som många andra band att de släpper i efterhand som singel. Och det ska jag också säga är någonting som vi kommer att återkomma till i nästa avsnitt av den här podcasten.
Jag skulle säga just det som du sa, att det kan finnas videos av andra låtar på skivan, därför att det är någonting de gör bara. Och köper man deras special edition DVD:er så får du ju ofta med mycket extra material av typen animatics, alltså liksom den utkastet till den animerade videon, liksom så här såg den ut på planeringsstadiet, och sen är det ibland även då planerade videos som aldrig blev av. Och andra animationer till andra låtar som de, vi gjorde det här för skojs skull. Så att du kan mycket väl ha sett videos till låtar som inte var singlar.
Ja, men intressant.
Spår 4 heter Oh Green World och var inte en singel.
Heter det här lo-fi eller?
den biten du har klippt ut här är ju inte den bästa delen av låten.
Nej, men jag tänkte att jag vill ta den mest igenkänningsbara delen, så att våra lyssnare vet vad vi pratar om här.
Han gillar ju att göra annorlunda ljudbilder och han bryr sig ju liksom inte särskilt mycket om att det ska vara imponerande rent musikal eller musikalistiskt eller tekniskt eller liksom virtuosmässigt sett, som till exempel den vad heter den singeln nu då? Clint Eastwood från första skivan.
Ja, ja.
Den är ju helt baserad runt ett inbyggt komp i en gammal Casio keyboard. Så att det är liksom inte så viktigt att vara duktig, utan det liksom kör bara.
Ja, men det där ger ju pluspoäng skulle jag säga, därför att det där är ju en, vi som hade en kompis som hade en billig Casio keyboard och sånt där, vi älskade ju de där rytmerna, det var ju magi för oss.
Ja.
Och vi har kanske någon gång pratat om Rattle That Lock av David Gilmour, som börjar med ett litet intro, dum 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 dum, och det är ju tågstationerna i Frankrike när det kommer en annonsering av ett tåg. Han tog upp sin telefon och spelade in en sån där, och sen så gjorde han en hel låt utifrån det riffet.
Okej,
samplat med en iPhone. Alltså,
varför inte?
Ja, varför alltså, inte?
Tyskarna från Lund gjorde ju en bil som heter Ice Auto, där de baserade sig runt melodin till glassbilen.
Den skulle inte mina hundar kunna lyssna på. Då blir det ju
de har inte samplat den, alltså, de har liksom skapat en ny melodi från den melodin. Så att säga.
Ja, jag får ju blotta ner dem och hålla fast dem när bilen kommer, annars så springer de ner och rånar den. Så. Mm.
Men jag gillar då Green World. Jag gillar den här körsången. Och det, så att det är en bra låt. Är en singel? Nej.
Det håller jag med. Jag håller med. Mm.
Däremot så glider vi in på spår 5 nu, som blev singel nummer 3. En av deras stora hits, inte största, men typ i alla fall störstast. Dirty Harry featuring Booty Brown. Och Booty Brown är en rappare som blev känd från gruppen The Far Side på 90-talet. Han har varit med i flera andra av deras låtar och rappat tidigare, och kanske efter till och med. Dirty Harry låter så här.
Nej, men en låt med ett hook, så ska man välja en singel, så är det här ett bra val skulle jag säga.
Mm. Jag gillar ju Booty Brown. Han har en bra, han har en personlig röst som man känner igen att det är han. Jag gillar barnkörsången och den är funky, den har en skön melodi. Jag tycker det här är en riktigt bra låt. Det var en framgångsrik singel. Ja, det här är en singel.
Ja, och beträffande barnkörer så tycker jag att många låtar har förstörts av barnkörer genom åren. Inte minst så vet jag Kansas hade någon låt på Power som bara dog när det kom in en barnkör. Väldigt få gör det bra, men här, i och med att det inte ska vara, de har inte barnkör för att det ska vara fint, de har barnkör för att det var ett musikaliskt grepp som var ganska roligt. Jag kan berömma, alltså jag får ju bedöma utifrån hur den här skivan är och vilken stil den är. Jag berömmer det här singelvalet.
Ja, okej. Okay, ja. Vi glider vidare till spår 6 som blev en större hit ändå. Feel Good Inc. Och här hade han då De La Soul på rap. Och De La Soul har han ju också samarbetat med tidigare. Det här var den första singeln ifrån albumet och den låter så här. Här, mer upptempo.
Ja, precis. Och sen vill jag berömma inspelningen av sången här. Han är lite off-key, men jag tar ju hellre det än en autotune.
Mm.
Jag berömmer det.
Och sen
det
är det lite grann av en telefonhögtalareffekt också, så här, kan jag tycka. Och sen är jag inte skit med på den här skrattgrejen som som Macy i De La Soul gör. Stilgrepp, okej. Okay. Det är lätt att känna igen det sen. Men jag tycker det drar ner låten lite grann. Förutom det, jag tycker det här är skitbra.
Men nu diskuterar vi ju egentligen om det var ett bra singelval. Kanske att de där grejerna bidrar till att det ska etsa sig fast i folks huvud och kanske bidrar till att sälja skivor.
Mm.
Men jag håller återigen med. Jag tycker att som konst så tycker jag att det bara faller när man gör sånt där. Men nu är det ju singelvalet vi diskuterar.
Ja, med facit i hand, det var ju väldigt lyckat. Så, men det är ju, det där är ju lite av den här knivens ägg som musiker. Ja. Ska jag köra på det som jag känner är liksom det konstnärliga valet, är det som jag känner i mitt hjärta, ja, eller ska jag göra den här jävla dumma grejen som folk kommer att göra, att den kommer komma ihåg den liksom.
Ja, och kan man göra båda, så tycker jag att om man tar sådana här som allt ifrån Scatman John till Last Ketchup till och med, till den här Macarena, att jag tycker de har lyckats göra bra låtar som också har det här komiska hooken. Mm. Ja, men det är ju dåtidens Sly, eller Sai heter han.
Ja, precis. Ja, jag förstår precis vad du menar där, men vi glider vidare. Vi är på spår nummer 7 och det här blev inte en singel. Den heter El Mañana.
Fan, det är ju Sylvester Stallone, ursäkta. Ja, nej, vad säger man om det här?
Jag tycker det här är riktigt bra. Jag tycker väldigt mycket om den här låten. Jag tycker om känslan i låten. Jag gillar ju hans sång. Och sen är det ju också så att Damon Albarn, som då var sångare och sångskrivare i Blur, eller är fortfarande, Blur finns fortfarande.
Jaha.
Han sjunger ju lite annorlunda som den här karaktären 2D i Gorillas. Han har ett annat, han gör något annat med rösten som jag verkligen gillar, som gör att jag tycker bättre om honom när han sjunger i Gorillas än när han sjunger i Blur.
Ja.
Och det här är för mig precis sånt som jag gillar. Det är lite elektroniskt.
Ja.
Det finns ganska subtila körer och du smyger in både elektroniska melodier och akustisk gitarr och liksom allting i det här. Jag tycker det här är en toppenlåt. Men är det en singel? Nej, den har ingen hook.
Ja, jag tänkte säga kanske, men okej, jag ger mig på den punkten. Jag kan tycka att din beskrivning av den här låten kan jag i mångt och mycket hålla med om. Jag tycker att låtskrivandet är tunt på rätt mycket som ligger på den här skivan, men den är intressant att lyssna på, för de har ju jobbat som sagt med, det är ju en ganska stor mångfald på ljudbilden. Mm. Jag menar, om vi lyssnar på, vi har ju lyssnat på Helix pudelrock här, vi har lyssnat på Nene Cherry, nämnde du som exempel, att den har ju betydligt mindre variation på vad de gör med ljudbilden från spår till spår, medan här vågar man ju verkligen ge varje låt en egen ljudbild.
Mm. Och jag tror att mycket av det hänger nog ihop med att hela det här projektet är liksom Damon Albarn som är inte, han kanske inte är enväldig, men liksom han är den som, han har ingen som kan säga nej till honom. Om han vill göra någonting så får han göra det, och vilket gör att du har mycket större chans att få till någonting som är annorlunda. Sen vet jag att han hade många musiker och att det var mycket improvisationer och sånt som hände. Och jag tror att han omger sig med rätt musiker som improviserar rätt saker, och då kan man säga ja till mer crazy grejer, eller annorlunda grejer ska vi väl säga, inte crazy nödvändigtvis, men några saker som hade det varit inte för att snacka skit om Taylor Swift, men vi säger att Taylor Swifts producent och det superskivbolaget med den liksom, det här måste bli skitbra producenttänket, så hade man inte vågat.
Nej, och jag tycker det är intressant den här, när Michael Jackson gjorde Thriller, så var ju det en step up ifrån den discoplatta han hade släppt tidigare, Off the Wall. Mm. Åtminstone när det gäller kommersiell framgång. Och han var ju omgiven av alltså hundratals låtskrivare och producenter. Och, alltså det var ju folk överallt. Så allting mötte ju motstånd, starkt motstånd, och bara det allra bästa lyckades ta sig igenom alla de här grindvakterna. Och resultatet är ju historia. Jag ska säga, jag är själv inget Michael Jackson-fans, men jag kan ju inte förneka att skivan är ju bra och den är ju en av de mest framgångsrika någonsin.
Ja, absolut.
Jämför det med Freddie Mercury som när han gjorde sin första soloskiva så var han envåldshärskare. Han hade ingen som sa emot honom utan han gjorde allting själv. Han skrev allting själv, arrangerade allting själv och ingen fick säga emot honom.
Han kunde ju säga att den här låten ska vara på plattan, punkt slut.
Och han förlorade ju faktiskt skivkontraktet efter den låten, för skivan var så undermålig. Och det var till och med till den grad att under halva genomlyssningen av skivan så var det till och med han själv som insåg, okej, vi stänger av och gör någonting annat. Släpp skiten liksom.
Ja. Mm. Nej, men det kan ju absolut bli så. Man kan ju hamna i kläm som låtskrivare mellan att vara tvungen att skapa någonting och inte ha självinsikten att se ifall det man gör är någonting värt.
Mm.
Och
jag tror också att primadonna-fasonerna ser vi inte så mycket av här, utan han blörsnubben verkar ju vara genuint intresserad av att få till den här skivan. Han har ju gjort det förr inom samma namn.
Ja,
han vill ha en bra grej liksom. Och
han har ju gjort, jag tror det är 4 album till efter det här.
Okay. Mm.
Och fortsätter att producera musik independent. Liksom. Han är oberoende. Han behöver inte göra någonting som inte han vill göra. Och han har ändå haft, han hade ju Elton John på en av låtarna på en skiva här för inte så länge sedan.
Ja.
Och då fick han ju dessutom in Elton John och göra någonting som inte, alltså han lät inte så Elton John.
Nej.
Tänk dig Elton John imiterar David Bowie.
Ja, att Elton John gör någonting som inte Elton John brukar göra.
Ja, och det tänker jag så här, för att Elton John är inte den typen.
Nej.
Som anstränger sig.
Nej, han har ju verkligen silverskeden på rätt ställe vid det här laget. Mm. Han har en biroll i Spinal Tap 2, så...
Ja, jag är lite rädd för den filmen faktiskt. Ja, men vi får
de
får se
inte förstöra det varumärket, då blir jag ledsen.
Vi rullar vidare med skivan i alla fall här. Spår 8 är vi på och det är en låt som inte blev en singel och den heter Every Planet We Reach Is Dead. Någon typ av blues?
Jag har hört Vangelis och John Anderson göra såna här syntetisk bluesmusik. Ibland blir det väldigt bra. Ibland blir det så där. Jag måste ju säga att det här är en highlight för mig på den här skivan. Jag tyckte det var skitbra det här. Inom sin genre, jag skulle liksom inte säga att nej, men det här är bättre än Yes, så skulle jag inte säga. Men inom sin genre, alldeles utmärkt bra. Här är ju den första invändningen jag har angående singelval, och i och med att det var någonting så pass unikt som, alltså det var ju massor med sång som ligger bakom det. Det var säkert samplat eller något sånt där, men de har ju ändå sjungit.
Det tror jag inte.
Du tror inte
för
det?
För att live sen så har han ju liksom körer som sjunger det här.
Nej, en fullträff. Jag kan nynna på den efter att jag lyssnat på den en gång.
Okej, men det låter som ett positivt mottagande från din sida där. Jag är inte fullt så entusiastisk för den här låten, men jag tycker att det är en bra låt och jag gillar att lyssna på den. Spår 9 heter November Has Come och då har vi featuring MF Doom, en rappare som framträder med mask. Så man inte vet vem det är, fast alla vet vem det är ändå. Det blev inte en singel, men den låter så här. Slow it down some, no split clown bum, your gold hit sound dumb, hold it now, crown them. Where you found them at, got them round town, could have drowned in it, would have floated, bloated, voted, sugar coated, loaded, hip shooter, draw for the poor, free, coffee at the banks, hit through the scraw, none more for me, thanks, that blanks the roar, that dank short stank. Vi valde bara en ren rap bit där.
Ja, och jag talar kanske från okunskap, men den här låten är ju jag glad att den inte släpptes på singel. Jag förstår inte sånt här.
Men den är lite tudelad den här låten, för att rapbitarna passar liksom inte riktigt ihop med resten av låten. Den andra delen av låten tycker jag är riktigt bra. Och jag gillar ju som sagt när han sjunger, och själva kompet tycker jag är skönt, även om det inte är, det är ju inte någonting avancerat som kommer att explodera någons hjärna direkt. Men här skulle jag kunna tänka mig att stryka rappen helt för att det skulle bli en bättre låt. Men det är inte en singel. Ja. Även om det är jag tycker det är en ganska stark sång på låten.
Ja, och jag håller fullständigt med. Jag tänkte att nu vill jag liksom visa upp vad jag såg som problemet, men jag vet inte hur folk som gillar rap skulle resonera kring det här, men du är väl...
Folk som gillar rap är ju väldigt, väldigt förtjusta i MF Doom. Ja. Han har ju haft en karriär både liksom som andra karaktärer, eller vad ska man säga, inte bara som MF Doom, och räknas ju som en av de stora lyricisterna sådär. Personligen inte skitimponerad, men han har gjort bra låtar.
Men om man tittar på sånt här som black metal och sådär, jag har ju kompisar som är framgångsrika inom den genren, så jag ska inte prata ner genren, så en musikstil som jag gillar, men när det ska growlas, det blir lite gärna som i sån här musik, när det ska rappas, för hade de bara sjungit så hade ju allt varit frid och fröjd även för mig.
Ja, nej, men det är också lite sådär, nej, men jag tror att inte kvalitetskontrollen, men liksom att just det faktum att de när de gjorde den här skivan kunde göra lite vad de ville, så kanske man inte nagelfarde allting.
Nej, alltså det ska ju vara en fri människas verk det här.
Ja, precis. Vi går till spår 10 som heter All Alone, och då har vi Roots Manuva, en brittisk rappare, på vokaler, och det blev inte en singel. Här ska jag säga direkt, det här tycker jag är en av de bästa låtarna på skivan, för att den är så, den är vulgär, den är så, det är inte oväsendet, men den har en själva basen som liksom mullrar och vad heter det, du som björnar gör?
Ja, ryter.
De ryter, ja, men lite så. Och så gillar jag Roots Manuva. Han har en viss stil, han har en viss grej. Och sen så gillar jag att låten helt plötsligt blir väldigt ljus och vacker mitt i alltihopa, ja, också.
Det var ett kul grepp. Det var ju tydligt att han ägde en sampler. All Alone, All Alone. Så det var ju tydligt, men... Okej, här tycker vi olika. Jag stannar där. Jag kan tycka att det var...
Det där är en sån låt som jag kan köra ett par, tre gånger på raken, bara den.
För sig själv.
Den kanske inte passar så bra ihop i albumet. Jag ska också säga att nu har jag blivit tilldelad här av min sambo en skål med hemmagjord... vad heter det?
Det ska vara mango och bananglass.
Det ska vara mango och bananglass, men det är egentligen...
Mango, papaya och...
Mango, papaya.
Medan Henrik Andersson sitter och smaskar glass, det där såg ju gott ut, själv dricker jag faktiskt ett glas rosé, så kan jag berätta att min fru är nyopererad idag, har tagit bort en tand, så hon lever på glass också.
Oj,
nu ett par dagar.
Ja, men hon vill väl inte ha glass när hon har tagit ur en tand?
Jo, det är det hon vill ha.
Okay,
för hon, allting som inte behöver tuggas, men det är klart, det är väl inte jättehärligt, du vet, nerven är ju också borta. Så hon, hon får inte sån här att det är runt för kylan, och tugga kan hon ju inte göra.
Nej. Ja, det här smakar ju toppen gott. Ja, problemet är ju att jag kan ju inte äta sånt här, därför att jag får ju brain freeze så väldigt lätt.
Ja, men då sparar du den till, så tar du den.
Nej, men hon tar den.
Hon tar den. Alltså. Mm. Ja. Tack så mycket, Matilda.
Vi rullar. Hello.
Så det är en glassfrynklige Henrik Andersson här.
Vi rullar vidare. Spår 11 på skivan heter White Light och blev inte en singel. Det här är ju i Gorillas mått mätt en B-sida. Mm. Jag vet inte varför det här är på albumet, för det är dåligt.
Ja, låten är inte mycket att hänga i julgran. Förutom subbasen som ligger och är liksom mörk och gör basigheten i låten, så fanns det ju en tunn bas som var en fyrkantsvåg med kort pulsbredd. Gammalt klassiskt knep på SID-chippet. Så det tyckte jag var lite roligt. Men sen tyckte jag ljudbilden var väl... Men man får ju ta det för vad det är. Det ska ju vara spännande. Det här ska ju inte vara La Bohème. Det ska ju vara... ska ju vara någonting annat. Så.
Du försvarar det här alltså?
Ja, jag tyckte kompositionen var undermålig också. Så jag, men det var kul.
Nej som singel alltså?
Nej som singel.
Ja till singel sa de däremot till spår 12 som blev singel nummer 2 efter Feel Good Inc. Och det är Dare. Och här på sång så har vi Sean Ryder. Och Sean Ryder var ju sångare i Happy Mondays.
Pass.
Han har tagit en och annan drog i sitt liv. hela hooken på den här låten kommer sig av att han stod inne i sångbåset. Och det var ingen volym i hörlurarna. Så han sa, höj volymen, höj volymen. Och då så vart det, coming up, it's coming up, it's coming up, it's there. Och sen vart det en singel av det.
Jaha, så okej, inte våga alltså.
Nej. En ganska framgångsrik singel även det här. Mm. Sean Ryder är ju som Sean Ryder är, men...
Ja.
Det är en konstig låt. Den är jättekonstig, men den är bra.
Ja,
den är mysig.
Jag tycker nog att den här passar som singel. Det är en kul grej det här. Och, och dessutom så, jag har ju klagat en del på låtskrivandet, men här tyckte jag att, ja, det är en bra representativ låt för sin genre, vad nu den är. Helt okej. Okay. Mm. Jag försvarar singelvalet.
Okej. Okay. Spår 13 däremot, nu börjar det hända konstiga saker.
Mm.
Spår 13 heter Fire Coming Out of the Monkey's Head och i det här spåret så får vi alltså skådespelaren Dennis Hopper som läser upp historien. Ja, en historia kan man väl säga. Det blev inte en singel. Det var ju någonting som du sa till mig när du hade provlyssnat på skivan att det här är ju det grejen liksom.
Mm.
Men vi lyssnar lite grann så ska vi prata om det.
Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind darkness.
Det här är toppen.
Lätt den bästa låten på skivan. Kanske beroende på att den sträcker ut en hand till sådana som mig som inte förstår stilen. Jag vill också påminna om att vi hade en podcast förr som hette Stulet gods. Och
jag tänkte just ta upp det. Ja.
Ja, precis. Därför att du hade ju identifierat att en reklamfilm som gick på tv då från Arla hade precis den här låten.
Det var de hade gjort en copycat.
Ja, lite annorlunda ljudbild, men samma typ av rap, samma riff i bakgrunden, om än med lite annan ljudbild. Men där stötte jag dig i ditt gräv, för det tyckte jag var dåligt gjort av Arla. De snodde det här.
Ja, nej, men det var jättetydligt att de hade använt den här låten som grund för det. Det var ingen snack om saken. Och även då live när de körde det här så var Dennis Hopper på scen och läste upp det här. Han är ju tyvärr avliden nu för tiden.
Han var inte
och
det
låten,
då?
Han var inte det då, uppenbarligen. Men det var inte en singel och den här låten glider över, sitter ihop med nästa spår som heter Don't Get Lost in Heaven, spår 14 som inte blev en singel. Det är lite grann poppy-top sång där. Men på det hela taget är det ju en fantastiskt underbar, nästan svulstig jag håller på att säga avslutning på skivan, men det är ju nästan avslutningen på skivan.
Ja,
det. Och live är det här också då med körer och stråkorkester och allting.
Ja, självklart så anser jag att den här Fire skulle ha varit en singel. Och den går ju över i en låt som skulle kunna ha varit med på Journey to the Center of the Earth med Rick Wakeman. Mycket talkörer och glada melodier och sångkörer. För övrigt ett av hans absolut bästa soloalbum. Det bästa Rick Wakeman har gjort tillsammans med Yes. Jag kan förstå att den här är ett dåligt singelval, men du lät lite skeptisk. Jag är lite glad över att den är med på skivan. Jag gillar den.
Det är lite
men de berättar ju, fast de sjunger så berättar de ju.
Det är ju definitivt inte liksom tuggummi poptexter.
Så nej.
Jag förlåter han ju allt. Det gör jag ju. Jag förlåter honom allting. Bara rakt av.
Men... ja, men det är för att du är ett fanboy.
Ja, men det är väl lite så. Det är klart att det här hade ju kunnat varit ett epos som man hade kunnat släppa. Och jag tror att en MTV-video till det här hade ju funkat. Radio, maybe not so much. Mm. Men du har ju exempel genom historien på låtar som är egentligen ett historieberättande. Även om det kanske inte rent strikt är någon som drar en hel story på det här sättet.
Nej.
Men säg att du tar Eminems Stan. Där har du ju en lång historia, ja, över hela låten. Och många ser kanske inte den låten på det sättet. De kanske bara hör den samplade refrängen från Dido och så tycker de att men där går du att sjunga med. Och sen så är det väl, det händer lite saker i videon. Men den har ju en väldigt stark story, hela den. Och det finns som sagt flera andra exempel på den här typen av låtar. Och jag tror att MTV hade säkert plockat upp en snygg video på det här. Radio, nej.
Nej. När vi började lyssna på Last Living Souls så tror jag att du sa att det var första låten och sånt där. Men sen när vi har sagt numren så räknar vi ju faktiskt introt som den första låten. Mm. Och det innebär ju att det är det 15:e och sista spåret som vi har framför oss nu.
Mm. Det här blev ju inte heller en singel, men den heter Demon Days, alltså titelspåret kan man väl då säga för albumet som avslutar det hela. Och den låter så här.
Konstigt, det här är en musikal. Den knyter ju an till spår 14. Lite grann i att det är fortfarande någon som berättar. Och när det är någon som berättar så blir det lite musikal. Jag nämnde Journey to the Center of the Earth som då är en musikal. Så det är ett starkt spår.
Jag tänker mig, om de nu pratar om det här som en film från första början, så tänker jag mig att det här är en låt som spelas över slutupplösningen, ja, när hjältarna promenerar bort i solnedgången eller någonting och så här, så börjar sluttexterna rulla. Det är den typen av låt, men det är också en utmärkt avslutning på en skiva så här.
Ja, vad heter hon som gjorde musik till Working Girl? Carly Simon var det.
Och Carly Simon, ja.
Och det, tänk att det här är ju liksom ett positivt slut. Alternativet skulle ju vara, oavsett om vi tittar på tv-serien Hulken från 70-talet, sent 70-tal, eller om vi tittar på ett avsnitt av Lucky Luke, så det är också att de går iväg, men då är det ett sorgligt slut. Det här är ju det lyckliga slutet.
Mm. Men vi sammanfattar hela albumet då. De singlarna som man alltså gav ut bland de här var Kids with Guns, ja, Dirty Harry, Feel Good Inc. och Dare. Kids with Guns, den tycker jag minsann att man kunde ha stått över som singel.
Jag skulle gå med på att välja bort den också.
Mm.
Och sen räcker nästan fyra singlar trots att det är en så pass lång skiva, därför att skivan är egentligen inte superlång. Det är bara att den har många spår, för det är mycket sådana här 3 minuters spår och grejer på den.
Ja, det är inga låtar som sticker iväg och är sådana 6,5 minuters epos. Och det kan ju också vara passande. Men jag tänker att vissa typer av låtar eller vissa typer av skivor, de mår nästan bättre av att ha en mer koncentrerade, mer fokuserade låtar och som inte pågår för länge, för att du hinner inte bli trött på någonting som är lite för annorlunda att lyssna på. Och sen när du har vant in dig, eller vad man ska säga, då lyssnar du bara om på skivan.
Ja, och sen kan det ju finnas ett skäl till att Fire Coming Out of the Monkey's Head inte blev en singel. Jag ser ju att den låten är så fruktansvärt lättillgänglig. Så jag hade ju gärna sett den. Det kan ju bero på att jag inte är en gorilla-fan, så jag attraheras kanske av det som är mest lättillgängligt där.
Mm. Jag är inte säker på om jag har någon fjärde singel egentligen. Jag gillar ju El Maliana, jag gillar ju Every Planet We Reach Is Dead. Tror jag att de funkar som singlar?
Du vet,
ja, nej, om du, jag vet inte.
Om de hade varit the next big thing,
ja,
då hade ju folk sprungit på varenda boll de hade passat. Då hade allt funkat som en singel.
Det är sant. Ja, det är sant. Men sen har de ju släppt en hel del singlar liksom framåt som inte har blivit några hits på det sättet. Och de är ju i den unika positionen i musikvärlden att de behöver inte ha hits.
Nej.
De har så pass stor trogen publik att deras albumsläpp blir så pass stora och deras konserter blir så pass stora att singlarna egentligen mer bara är en reklamfilm, mm, än någonting som behöver attrahera folk. Det är mer en att nu har vi släppt en skiva här, så ser du att vi har släppt en video nu.
Mm-hmm. Och jag menar, skivbranschen genererar ju inga pengar längre, utan det är ju relationen till fansen, det är merchen och inte minst konserterna såklart.
Mm. Och har du kontroll så nära som möjligt som artist till distributionen av skivan, mm, så kan du tjäna mer pengar. Du tjänar ju ingenting på att ha skivan på Spotify.
Nej, men det var intressant. Nej, alltså, du har ju kanske 5-10 artister som tjänar väldigt mycket pengar på Spotify, och det är de som blir spelad mest. Spotify bidrar ju inte direkt till den musikaliska mångfalden. Det bidrar ju till att folk får upptäcka obskyra artister, men också att, mm, man hårdlanserar de som är riktigt stora. Taylor Swift.
Du klarar ju inte av, eller det går ju inte att upptäcka obskyra artister i Spotify. Däremot så kan du ju bli dirigerad till Spotify för, mm, att lyssna på en obskyr artist. Men om du öppnar Spotify och så tänker du så här, nu ska jag hitta en playlist eller en rekommendation på helt jävla, mm, okänd musik från 70-talet, så går inte det.
Nej, det
går inte.
Det bästa sättet att upptäcka ny musik än idag, det är att ta en skiva ur skivbacken vars artist du inte känner igen och där omslaget säger dig att det är något så när rätt musikstil som du är på jakt efter. Det är fortfarande, ja, det bästa sättet att upptäcka ny musik.
Ja, eller prata med vänner.
Eller prata med vänner.
Lyssna på poddar.
Ring en vän, lyssna på en podd.
Kan vi säga att vi har avklarat Gorillaz med Demon Days?
Ja, det var en mycket intressant resa.
Mm. Toppen bra. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Inte en singel den här veckan. Vi återkommer igen nästa vecka med ett brand new avsnitt med en skiva som Anders har valt. Då syns vi på tisdag.
Och hörs.
Adjö.
Adjö.
Adjö.